fortfarande väldigt taffliga, de här fotbollsrobotarna. De som är liksom figurer som går omkring på två ben. Idag är de ju sådana att de är väldigt långsamma, de ramlar ofta, skjuter bollen åt lite vilket håll som helst och sådär. Så att det finns mycket kvar att göra. Och sen en annan sak är ju, ska robotar möta människor och fotboll? Det kan ju bli ganska hårda krockar. Man undrar vem det blir värst för.
Ja, och så kan man undra varför.
Ja, det kan man förstås. Och då tror jag en del ändå skulle säga att det finns poänger med att utforska det här med att ha rörliga robotar som kan röra sig som människor ungefär. Och som kan göra helt andra uppdrag. Som till exempel det här med räddningsinsatser. Man kanske kan tänka sig att man går in i gruvor eller brinnande hus eller så, dit man inte vill skicka människor. Och jag minns att i Tjernobyl, där skickade de ju faktiskt in en del robotar för att försöka lösa saker och ting som de hade på sovjettiden. Det finns ett litet museum där utanför. Det gick inte alls bra. De klarade nästan ingenting. Men de står där som en liten sorglig utställning över ett försök att göra någonting.
Mm. Intressant. Tack Björn Gunér som också är Vetenskapspoddens producent. Jag heter Lena Nordlund.
Om en minut får vi nyheter här i P1. Först går ordet till sändningsledningen.
Det här är Sveriges Radios sändningsledning med ett meddelande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi genomför nu ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Testet sänds både i Sveriges Radios kanaler och i de privata radiostationerna. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Samtidigt testas också de varningsmottagare som finns runt kärnkraftverken. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom detta meddelande endast är ett test. Jag upprepar, det här är ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom det bara är ett test.
Det är Ekot med nyheter. Samtalen idag mellan Ryssland och Ukraina om en vapenvila avslutades efter drygt en timme, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Enligt ukrainska uppgifter så arbetar Ryssland och Ukraina med ett nytt fångutbyte och att också döda kroppar ska överlämnas. Och de ukrainska delegaterna har överlämnat en lista på 339 barn som man uppger att Ryssland ska ha tagit i strid och som man önskar ska lämnas tillbaka, det rapporterar Reuters. Dagens samtal var det andra i Turkiet på drygt 2 veckor. I Tyskland har en domstol dömt att det är olagligt för tyska myndigheter att avvisa asylsökande vid de tyska gränserna. Och det var något som Tyskland började med när den nya regeringen tillträdde för någon månad sedan. Här är Berlin.
Ja, det är förvaltningsdomstolen i Berlin som fattat ett beslut som kan få stor betydelse för den nya tyska regeringen under förbundskansler Friedrich Merz och dess försök att minska antalet asylsökande som kommer till Tyskland genom att bland annat avvisa asylsökande redan vid de tyska gränserna. I det aktuella fallet var det 3 asylsökande från Somalia som kommit in i Tyskland via gränsen till Polen den 9 maj i år. Kort efter det har Tyskland skärpt gränskontrollerna och gett order till gränspolisen att avvisa även asylsökande utom särskilt ömmande fall. De 3 somalierna sa att de ville söka asyl i Tyskland men skickades tillbaka till Polen med argumentet att de kom från ett säkert EU-land och skulle söka asyl där istället. Domstolen i Berlin menar dock att en person som söker asyl i Tyskland åtminstone måste få genomgå ett så kallat Dublin-förfarande i Tyskland först. Ett domstolsförfarande som avgör vilket land som är ansvarig för personens asylansökan. Beslutet i Berlin är den första domen sedan Tyskland med den nya regeringen skärpte sin asylpolitik. Skärpt asylpolitik är ett av förbundskansler Merz viktigaste vallöften. Det är oklart om regeringen kommer överklaga beslutet och hur beslutet påverkar Tysklands fortsatta agerande vid gränserna. Daniel Alling, Berlin.
I Helsingborg har 2 personer förts till sjukhus med ambulans efter en misstänkt arbetsplatsolycka. Det var i samband med ett saneringsarbete som de reagerat på något som de andats in. En anmälan om misstänkt miljöbrott har upprättats, det här skriver polisen på sin hemsida. Skådespelaren, regissören och sångerskan Birgit Karlsten är död, det här rapporterar P4 Jönköping. Hon har stått på många teaterscener runt om i landet och medverkat i flera filmer och tv-produktioner. Birgit Karlsten avled i morse efter en tids sjukdom, meddelar en vän till hennes familj. Hon blev 75 år. Ekot Tina Flodin.
P1 Sveriges Radio. Om en liten stund får vi lära oss mer om ett par av de insekter som lever första delen av sina liv i vatten innan de ändrar skepnad och flyger upp på land. I kortversionen av helgens naturmorgon.
Jag har haft förmånen att få skriva en historia som tidigare inte har skrivits.
Följ med Vetenskapsradion Historia ut i trädgården, vars historia präglar oss ännu idag.
Nej, nu ligger jag ute i fält, men när jag kom tillbaka så vill jag åka till Svartsjö och ympa fruktträd, och då vill jag att du ska vara med. Och han sprang i sin labyrint som man hade, så här trädgårdslabyrint, så drack man öl efter, ansågs vara liksom nyttigt.
Lyssna tisdag klockan 2.
Och nu kort reprisen av Naturmorgon från i lördags, som börjar med ett ljuvligt vårtecken från skogarna vid Polcirkeln. Programledare Jenny Berntsson Djurvall.
Jag minns inte vem som skrev det, men om man cyklar hela Sverige norrut 2-3 mil om dagen, då kan man få uppleva våren i 4 månader. När lövträden börjar anta en djupgrön nyans av klorofyll i Skåne, så är det ju musöron på björkarna längst i norr. Vår reporter Lisa Henkov var i veckan ute i en skog strax söder om Polcirkeln i närheten av Moskosel tillsammans med renskötaren Britta-Stina Chaggo. Och där blommar en rosa skönhet just nu.
Nu går vi in i en ganska stenig skog med mycket hänglavar, björkar, och så är det tallar och granar, är ganska jämnt fördelat på något vis, och det är precis så att björkarna håller på att spricka ut. Britta-Stina Chaggo har sagt att hon ville visa mig en norna. Igen. Ja, oj, wow, precis in till en hög med älgspillning. Åh, oh, så söt. Den ser ut som nästan som en hand, liksom rosa fingrar uppifrån med de här bladen.
Ja, den är jättefin. Det är så kul att den är så färgstark, fast den är så liten.
Ja, och nu vänder jag upp här själva blomman på något vis. Hur vanligt är det att du ser norna när du är ute?
Nej, det är inte så vanligt. Alltså, den är ju en sällsynt. Växer väl bara i vissa där det ska vara kalkrikt. Plus att det dessutom är det ju, det finns inte så mycket gammal skog kvar där den trivs, eller?
Men här fanns det, och hade du fler där borta?
Ja, var det.
Alltså, den är så oerhört förtjusande. Och till och med namnet är förtjusande. Ödesgudinnan. Ja, det är det kanske. Där uppe. Nej, titta, här är det ju supermånga. Den här var så förtjusande. Och den har ett sånt här klassiskt orkidéblad där också. Fast det här ser som lite räfflat och lite buckligt ut. Och så hänger... Blomman är verkligen nedåtvänd, och jag vet inte om det har med regnet att göra också. Men uppifrån så ser det ut som en hand med 5 fingrar nästan. Med bladen. Och sen så under så är det en mörk röd skälk, och sen den här, en blomma med en hårig landningsplats för någon insekt, och ett tak där som kan slå igen ser ut som, och så en strimmigt gap i munnen på något vis. Ah, en oerhört fin liten växt.
Men det här är en gammal flodbotten. Det har ju runnit en älv här. Nu är det ju, det måste ju vara väldigt länge sedan.
Men efter istiden kanske det precis. Var en älv som...
Så att jag tänker att det är det som har påverkat det lite speciell växtlighet just efter det här stråket här.
Och här brukar du vara med dina renar?
Ja, precis. Vi är ju, framförallt är det ju min kusin som brukar vara i det här området, bara här, precis, den här backen här ovanför med renarna på vintern.
Mm.
Så att vi är ju sällan här på sommaren. Men jag tycker det är så fint med nornan så det är kul att komma hit och titta på den. Det är ju en väldigt begränsad tid nu som den blommar. Så det gäller att pricka in de här dagarna om man ska se den.
Ja, för visst är det bara några dagar?
Ja, det är bara en kort period.
Oh, vilket litet nornaparadis.
Ja.
Det är tofsmes ser det ut som. Åh, det är verkligen tofsmes här. De har en väldigt omisskännlig profil med en riktig rätt uppstående tofs ovanför pannan. Så det blir väldigt kaxigt och lite... Åh, nu pågår det lite uppvaktning där faktiskt. Den ena tofsmesen fick... lite mat av den andra. Och exakt i den stunden så blir jag stucken av en stickmygga. Årets första som sätter sig på mitt finger.
Bland tofsmesar och nornor, renskötare Britta Stina Schaggo och reporter Lisa Henkov. De flesta spindlar spinner nät för att fånga in sina byten, men så gör inte vargspindlar. De jagar ifatt sina byten. I Sverige finns det nästan 60 olika arter vargspindlar och en av dem är trumvargspindeln. Och som namnet säger så kan den trumma. Det låter ju inte starkt, men spetsa öronen nu. Vi ska följa med hem till biologen Tobias Ivarsson i Ormesberga utanför Växjö. Det är en solig aprildag när lövsångaren just har anlänt och spindlarnas parningssäsong börjat. Och i de torra löven under en sälg kan man höra ett svagt trummande.
Hör du det här trummande lätet nu också?
Ja, jag hörde det faktiskt.
Det gör det, ja. Det är de här trumvargspindlarna.
Just, men ska vi lyssna igen då? Kan du liksom lokalisera det ljudet, Tobias?
Nej. Det är ganska lurigt att få syn på dem.
Ja. Men
man hör, sen är de lite luriga för så fort man försöker komma närmare då blir de ju tysta.
Ja, det hör du.
Oj, här var lite närmare här nu.
Ja.
Se, vi kan se. De tycker om att vara bland de här torra säljlöven.
Mm.
Det ligger liksom lite torra löv. Det tycker de om att spela. Och det är framförallt hannarna som de ska på något sätt vibrera med bakkroppen. Mot de här torra löven då.
De gör det mot löven?
Ja, jag tror det. För de tycker om att vara bland de torra löven och så låter det lite resonans på dem där. Inte?
Du berättar lite mer om trumvargspindeln.
Den hör ju till gruppen vargspindlar. Så det är ju alltså en spindel som inte bygger några nät utan de springer omkring då och jagar sina byten.
Mm.
Och sen så har ju honorna har ju ofta de har ju som en ägg. De har säkert kanske sett att de springer omkring spindlar på marken med som en boll på ryggen. Och då är det ofta vargspindlar. Som bär med sig sin äggsäck. Och sen när den kläcks då blir bakkroppen full med små, små spindelungar. Så det här är väl en av de vanligare vargspindlarna tror jag.
Hör vi en igen? Nu är det Vad är det som låter? Är det en nötskrika också, eller?
Mm, en nötskrika.
Se om det var.
Se om vi kan få syn på någon. De är inte lätta.
Men vi hör dem.
Vi hör ganska många av dem. Och även honorna kan ju låta så. De kan liksom spela mot varandra och de hittar varandra på det här sättet att de nästan kan spela mot varandra.
Mm. Jag tystar lite stund och ser. Vad är det vi håller utkik efter? Vilken färg har den?
De är lite bruna. Precis som löven.
Ja, okej, okay. Ganska svårt att få syn på den då. Men du har sett den ibland?
Ja då, men det är inte lätt alltså. För det är sådana ljud som inte riktigt går att lokalisera. Det finns ju sådana.
Mm.
Där ser vi någonting.
Är det trumhörsbilen?
Åh, det skulle det kunna vara. Lite brunaktig.
Ja. På ett brunt löv här.
Precis, och lite mörka teckningar på bakkroppen.
Tänk om vi kunde få se den trumma.
Ja, det var ju häftigt. Ja. Nu blir den vägjagad av en myra.
Alltså, när man sätter sig här så känner jag också på mina händer att myrorna är på mig lite. Det var coolt, men nu hör man den igen. Men du, trumbergsbilden, hänger den ihop med säljen? Är det de vissna löven då, kan man säga?
Ja, de verkar ju tycka om att trumma på de här, men den kan även trumma på andra löv. Ja. Mm. Längre bort här på andra sidan är det ju en ek, den tycker väldigt mycket om de löven och sådär. Men det ska ju vara liksom ofta torra platser, liksom ett lite varmt bryn eller så, en gräns mellan öppet och skog som blir ett bra mikroklimat alltså, tycker de om.
Just det.
Så det är ganska kul faktiskt då. Alltså, om man inte vet om det så är det inte säkert man hör det.
Nej.
För det är liksom, det är så pass lågt, men ändå liksom när man är ute och verkligen, ja men det är något som låter. Mm. Och sen så är det ganska svårt att fatta vad det är för något, för man är så svårt att få syn på.
Exakt. Men
det måste ändå vara de här trumvargspindlarna som håller på här nu på våren.
Ja.
Det finns ju någon som heter trumspindel också. Men
ja, det är inte samma sak.
Den sitter nog mer uppe i buskarna så på sommaren och låter och... Oj, nu var det nog nära här.
Ja, den var jättenära.
Det var biologen Tobias Ivarsson som kröp runt i fjolårslöven och lyssnade efter trumvargspindlar tillsammans med reporter Helena Södlund. Jag sitter ju här med jättebra lurar i en tyst studio och kan höra den där trumningen i inspelningen, men det är ju inte så himla lätt. Vi ska se om det kan gå att få höra när man lyssnar i en närmare inspelning. Trumvargspindlar. Spindlar som trummar på torra löv. Ja, men då kan man nästan räkna ut att det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Och förutom spindlar så krillade jag av en hel del insekter i programmet idag. Många insekter börjar sitt liv i vatten. Och det ska det handla om nu. Till naturskolan i Örebro kommer skolklasser för att ha temadagar om till exempel allemansrätten eller om vattendjur. Och när en femteklass från Glanshammar var och hovade vattendjur härom veckan så fick de upp ett par organismer som ingen riktigt kunde artbestämma. Det ena var ett simmande djur med ganska stort eller relativt stort huvud med horn och en långsmal kropp. och det andra var en gelésamling med massor med gröna små prickar i. Vi ringde upp naturpedagog Malin Bideby från Naturskolan och så insektsexpert Moa Pettersson från Artdatabanken för att lära oss mer om några vattenlevande småkryp. Ja, men Malin, berätta vad det är ni har hovat upp för någonting. Det är några olika grejer, men vi börjar med en liten krabat som sprattlar i en glassbytta.
Ja, precis. Och det är ju frågan, vi har försökt att få koll på vad det är, men vi tror det är någon typ av en mygga, någon tvåvinge i alla fall. Men den har som små horn uppe på huvudet och den var liksom större än de mygglarmer som vi brukar få upp, så vi har varit lite fundersamma.
Mm. Moa Pettersson, entomolog på Artdatabanken SLU. Ja, det är en liten hornförsedd krabat som simmar runt där, brun.
Ja, precis. Och det är lite kul för att mycket riktigt så är det ju en mygga. Och när man säger mygga så brukar ju folk tänka på stickmyggor. Och de har ju akvatiska larver, men det här är faktiskt en annan myggfamilj som heter tofsmyggor. Och jag vet faktiskt inte om tofs kommer från de här små hornen eller vad liksom syftet är med det namnet egentligen, eller bakgrunden. Men det är en väldigt liten myggfamilj, det är bara 8 arter i Sverige. Och man skulle kunna tro att det är en larv, men det är faktiskt så festligt att det här är en puppa. Puppstadiet är ju någonting man annars kanske förknippar med att det är ett väldigt passivt stadie, att det är väldigt stilla. Men många av de här akvatiska arterna har ganska rörliga puppstadier så de kan liksom förflytta sig och simma runt i puppan då.
Men har alla myggor rörliga puppor?
Det vågar jag nog inte svara på, för vi har ju liksom myggor som det är flera olika familjer och några lever i vatten och några lever i land, så jag kan tänka mig att de landlevande har mer passiva puppor än vad de akvatiska har.
Just det. Malin, har du sett den här tidigare, den här krabaten?
Nej, men vi har ju sett den i det här larvstadiet. Men inte i puppstadiet. Och det var liksom, så vi vart alldeles så här, men vad är detta?
Vad var skillnaden då? Vad var det du reagerade på som var kändes nytt med den här?
Ja, men det var de här små hornen, för de ser man inte alls på tofsmyggans larv. Och att den, att den simmar liksom så ryckigt och korvigt, eller hur man ska uttrycka det sig.
Larven ser ju, som du säger, mycket annorlunda ut. Det är ju liksom en väldigt liksom långsmal, nästan glasaktig kropp och genomskinlig sak.
Ja, med lite svarta prickar i båda händerna, eller hur man ska säga. Ja.
Precis. Mm.
Men ni gjorde fler fynd, Malin, som ni blev fundersamma över. Kan du förklara vad som finns på en bild som du har skickat till oss?
Ja, det är någon typ av äggsamling och den är nästan som en ring med små gröna geléprickar i något genomskinligt.
Vad har ni tänkt att det kanske är?
Ja, men någon äggsamling av något slag. Och när vi har liksom försökt att kolla det så tror de, vi har frågat förut, att det är någon tvåvinge. Någon, kanske någon fluga. Att det är ägg. Men det känns så dumt att man bara säger till eleverna som kommer att ja, vi tror att det är så. Det vore kul att veta.
Mm. Ja. Vet du, Moa?
Ja, jag tittade på den här bilden och den här ringen var ju ett bra exempel. Det ser ju nästan ut som en falukolvsring av något grodäggsliknande. Och det är nattsländ ägg. För de lägger i sådana geléhöljen.
Aha, nattsländ ägg.
Mm. Precis. För jag tänker, larven är akvatisk men den vuxna lever ju på land. Och då många av de nattsländerna lägger sina ägg till exempel på blad. Som lägger en sån liksom geléklump och så kommer den liksom droppa ner i vattnet sen då.
Har de här droppat ner, tror du, eller finns det arter som också lägger rätt ner i vattnet?
Det finns nog de som lägger rätt ner i vattnet och jag vågar inte säga på artnivå vad det här är för något. Det är över 200 olika arter nattsländer i Sverige, så det är klart att det finns variation där.
Just det. Och nattsländer, Moa, är det de här som, jag vet inte om du håller med nu, men jag tycker de ser ut som en halv lönnnäsa. Alltså två vingar som liksom är ihopfällda oftast, men väldigt fina, och sen så antenner då, och sen så ofta lite bruna så, men en del har väldigt fina små mönster på sina vingar.
Ja, men det var väl inte en helt liksom tokig beskrivning av dem. Man brukar säga att de har taklagda vingar, som om man tänker ett hustak. Mm. Och sen väldigt långa framåtriktade antenner, och som sagt, det finns de som har väldigt grant mönster på vingarna, och Det här är ju vad man brukar kalla en systergrupp till fjärilarna. Så de står ju evolutionärt sett nära varandra där. Så det kan man ju tänka sig lite när man ser de här snygga vingmönstren.
Mm. Jag tänker på det när man är och hovar så här. Det är ju otroligt roligt om man hittar massa olika larver och pupper och nymfer och vad det nu är. Alltså många djur som är insekter och som vi sen kanske mer känner när de flyger. Ja, men typ som myggor och trollsländor och sådär. Hur vanligt är det, Moa, att insekter har just det där? De lever först i vatten, sen kläcks de och sen lever de på land.
Ja, men det är förhållandevis vanligt. Det förekommer ju inom flera olika insektsordningar. Att man har upptäckt det här semiakvatiska livet. Då, att ha ett larvstadie i vatten och ett vuxenstadie ovan vattenytan. Så att, obesläktat av, så har flera insekter kommit på att det här är en bra livsstrategi.
Och vad är det som är så bra med den?
Ja, om man är en landlevande insekt som lever hela livet ovan jord, så är oftast, då har de väldigt hög parasiteringsgrad, brukar man säga, att det kan vara parasitsteklar eller parasitflugor till exempel som går på de här larverna. Och då klarar sig arter som lever akvatiskt i larvstadiet mycket, mycket bättre undan den typen av parasiter. Sen är det klart att i vattnet kan det ju vara andra faror som lurar, till exempel fiskar och sånt då.
Mm. En annan fördel med att vara semi-akvatisk, alltså att leva en del av sin livscykel eller vad man ska säga i vatten, det är ju att larv och vuxen inte äter samma sorts mat så att de inte konkurrerar med varandra. Det berättade Moa Pettersson från SLU Artdatabanken och så hörde vi Malin Bideby, naturpedagog på Örebro Naturskola. Och hennes bilder på tofsmyggepuppa och nattslände ägg finns på Naturmorgons webb. Det finns ju en del helt osvängiga termer inom området naturvård, biologisk mångfald till exempel. Vad göms i det begreppet? Jo, det kan Mats Ottosson berätta. Här är hans kråkvinkel.
Om ni undrar så är det näbbmusen i snön som pilar iväg för att fortsätta göra det som alltid håller den sysselsatt, finnas en stund till. Det är spillkråkan som omgrupperar från en skogsdunge till en annan och tycker att hela världen måste få veta det. Det är gråsuggorna och kölsniglarna i potatiskällarens mörka grotta. Det är dagmaskarna när du vårgräver. Det är hela skymningskören, taltrast och koltrast. Och rödhake, han som alltid får sista ordet. Det är den första blåsippan och sen vitsippshavet. Det är grönskan som målar hela världen med penseln doppad i klorofyll. Det är blåstången i havet som väntar på fullmånen. Det är de betande nakensnäckorna, det är snultrorna och gyltorna. Det är ostronen och musslorna som pumpar igång sina mjuka muskelmaskinerier bakom gläntade skalhalvor. Ja, om ni undrar så är det gräsen, alla steppens och savannens och präriens och slottarängens vippor och ax. Det är svamparnas undre nätverk av trådar som är så tunna att det ryms flera kilometer i en matsked skogsjord. Det är trädens rotspetsar och bladnerver. Det är gammel ekens vattenfyllda vrår som är trädhålsmyggans barnkammare. Och det är rummen med stampat mulmgolv där klokrypare och kattugglor har sina hemadresser. Det är vitmossorna som begraver sig själva och sina kolatomer i myrens djupa sänka. Det är också den lilla parasitstekellarven som äter upp den blivande fjärilen inifrån, ja till och med den. Det är alla namnlösa luftplankton. Det är molnen av flyttblomflugor som kommer söderifrån varje sommar. Några för att landa just hos dig. Det är myrspoven som korsar Stilla havet 2 gånger varje år. Och knölvalen som efter att ha fött och diat sin sista kalv långsamt sjunker till djuphavets botten där havsborstmaskar skola finna att den inte alls är särskilt mager om bena. Det är nattsländor och dagsländor. Det är silversmygare och guldvinge. Men det är också oräkneliga små grå som ingen känner till namnet. Det är hela den långa artlistan. Alla de 8,7 miljoner raderna. Ja, det är en gissning förstås. Det är storgäddan och alla tusenbröderna. Det är fågelmatningens ivriga blåmesar, varenda en. Om ni undrar så är det alla dem. Nej, fel. Det är alla vi som avses varje gång någon säger biologisk mångfald.
Det sa Mats Ottosson och det här var en repris från 2022. Och med det säger vi tack för idag. Programmet producerades av Helena Södlund och Karin Gyllenklev. Tekniker var Lisa Järnestam och jag heter Jenny Berntsson Djurvall.
Det här var en kortad repris av lördagens Naturmorgon. Hela programmet kan du lyssna till i appen Sveriges Radio Play och på webben sverigesradio.se. Och där hittar du också bilder från det här avsnittet.
Kolla här, John. Mm. Jag brukar samla de här under den här brädan.
Aha, det är som du har i grönsakslandet.
Ja.
Eller det dukade bordet som jag kallar det för mördarsniglar. För att här finns allting vad de vill äta och allting som vi att de inte vill äta.
Mm, exakt.
Och de går på allt när de hänger på salladsbladen och ligger där äckliga. Uff, nej. Det är inte kul alltså. Är det någonting sämre än tanken på mördarsnigelsläm på ett salladsblad som man ska stoppa in i munnen? Då vet jag inte vad det är.
Hör när Pernilla och John laddar för mördarsnigelns otursdag i appen Sveriges Radio Play och på lördag här i P1 5 över 12. Trädgården med Pernilla och John. Nu är det dags för Fabriken från UR med Emily Roslund och gäster. Programmet sändes första gången i fredags här i P1.
E gli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. Reach out,
touch faith. När påve Leo den 14 höll sitt första tal inför kardinalerna om sina tankar kring framtiden konstaterade han att artificiell intelligens är en av mänsklighetens största utmaningar. Han gick inte in i detalj där och då på vad han menade, men det var många kardinaler runt om i världen som gav sig på en analys av det uttalandet. Och en av dem var den amerikanske kardinalen Blaise Cupich som i CBS analyserade vad det var som sades.
What does it do to our human nature? What does it do to our ability to act in a very human way?
Han menade att påven syftar till att den katolska kyrkan ska värna om det mänskliga. Att i kontrast till den artificiella intelligensen visa på värdet av att agera mänskligt. Samtidigt så är det ju just AI som spelar en viktig roll när det kommer till utvecklingen och spridningen av religioner världen över. Det senaste året har appar som erbjuder andligt stöd via en chatbot ökat i antal och ger människor av olika trosuppfattningar möjlighet att ställa frågor och få vägledning av en artificiell version av en rabbin, imam eller präst. Men vad händer när vi börjar söka tröst, mening eller kanske till och med frälsning hos något vi själva har byggt? Du lyssnar på Fabriken som i Kristi himmelsfärds ära den här veckan filosoferar kring konsekvenserna av att söka vägledning hos något som saknar själ. Det gör vi med AI-experten Paulina Modlitpa och Julia Kulin som är postdoktor i digital humaniora vid Umeå universitet. Välkomna hit.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Julia, du driver ju podden Digital religion som utforskar mötet mellan religion och teknik då. Om du ska svara lite kort på den här frågan, hur har religionsutövandet påverkats av digitaliseringen?
Ja, men det har ju påverkats på otroligt många olika sätt. Och ett är väl att det har skapats nya typer av kontaktytor, om man tänker till exempel mellan religiösa institutioner och individer. Alltså du kan följa din kyrka på Instagram och få stories varje dag från den. Men också liksom mellan religiösa individer, att till exempel skapas virtuella kyrkor eller moskéer liksom online. Och också nätverk mellan de här. Så kontaktytor är en stor grej. Men också till exempel religiösa praktiker, att man kanske läser Bibeln från sin telefon istället. Man lyssnar på någon predikan via Spotify. Och ja, man följer en meditation via YouTube. Så att på väldigt många olika sätt.
Mm. Om vi fokuserar på just det här med vägledningen då, så tänkte jag, Paulina, hur ser utbudet ut när det kommer till appar som erbjuder religiös vägledning via AI?
Den är enorm, höll jag på att säga, men i alla fall kraftigt växande. Och mycket när det gäller till exempel AI-chattbottar och så vidare, så handlar ju det mycket om att vem som helst också kan göra sina egna bottar, att det finns communities liksom. Så utöver att vissa samfund eller församlingar gör kanske egna bottar, så finns det en hel uppsjö med användargenererade liksom bottar som är skapade av lite vem som helst, kan man säga. Och inom alla religioner. Så att, jag har kollat lite vad som finns. Många av de här har ju ganska roliga namn. Som Text with Jesus är nog en av mina favoriter. Islam and I, AI, lite ordlek och sådär. Mm.
Men så hur fungerar de då?
De fungerar på massa olika sätt. Men när jag har tittat lite på utbudet, så mycket handlar ju om, och det är ju AI perfekt för, om man vill ta sig an de här liksom, de heliga skrifterna, men också kompletterande dokument och texter och sånt där. Det är mycket text, mycket information som många av bottarna är designade för, att man till exempel ska kunna fråga så här, vad står det egentligen om Torah, i Toran om det här, den här frågan, eller vad säger Bibeln om det här, eller ja. Och där går det ju verkligen att designa bottar som inte bara hittar på, utan som är designade för att kunna gå igenom all den här textmassan och svara på de frågor som du har.
Hur ser efterfrågan ut då på den här sortens appar?
Ja, alltså det är inte riktigt någonting som man har studerat, så att jag kan inte säga det från ett forskningsperspektiv på det sättet. Men om man tittar på vilka som ligger bakom dem, är det också mer, det är inte så ofta liksom religiösa institutioner, utan det är mer religiösa entreprenörer som liksom lägger ut de här och kanske driver något annat techbolag också. Så det är också en intressant maktskifte, eftersom det är inte då de här religiösa institutionerna som står bakom dem på det sättet, utan mer de här tech-entreprenörerna liksom, som kanske, ja, de kan stå för vilken typ av tolkningar som helst av de här olika riktningar inom religion då liksom och sådär.
Och så märkte jag också när jag testade en av de här bottarna att jag fick ställa en fråga, och sen behövde jag uppgradera min plan och faktiskt betala för att få ställa fler frågor. Så att det är ju,
så skulle Gud aldrig göra. Ja. Nej, men okej, så Julia, vad tänker du då? Varför vänder man sig till en religiös chatbot?
Ja, men det kan nog finnas många olika anledningar. Alltså, dels kanske man vill lära sig mer om kanske en ritual eller en gudstjänst eller något sånt där. Det kan också vara att man står inför en situation i livet som man kanske inte vet riktigt hur man ska hantera. Och det kan ju vara lite nervös kanske att gå till sin rabbi eller sin präst eller sådär. Och då kan man, det finns ju ett utrymme här att tala med en, på ett mer neutralt sätt med en sån här bot. Men också att man kanske tvivlar eller inte riktigt vet hur man ska tänka en fråga, och då kan man resonera med en sån här istället.
Det vanligaste användningsområdet idag, enskilt vanligaste användningsområdet, är att använda det som någon typ av kompis, psykolog, bollplank. Jag förstår verkligen det. Vi lever i en komplex tid och frågorna är många, och vi har ju tidigare haft en trend av att, särskilt i den här delen av världen, att människor lämnar kyrkan och kanske har behov av en annan typ av andlighet eller vägledning. Och samtidigt som det nu när det är både krig i närområdet och runt om i världen och oroligheter i samhället överhuvudtaget, så märker man också att det fler igen söker sig till religion och till kyrkan. Alltså, vi behöver stöd. Så att jag tror att man behöver se det här i ett större perspektiv. Och där är ju religiösa chattbottar är ju liksom, det är ju en del av samma behov, tror jag. Just det här att ha någon att bolla med om de stora frågorna. En vän i livet liksom.
Mm. De här exemplen som du tog upp, Paulina, var ju väldigt stora appar som byggts upp under säkert en lite längre tid. Vi har ju inte det här i till exempel, Svenska kyrkan har ingen egen sån här, vad jag vet.
Inte än i alla fall. De kan tigga på sociala medier och sådär.
Det är de verkligen, det ska man ge dem. Men på vilket sätt kan det här vara lockande för religiösa samfund?
Ja, men just det, lite som vi har varit inne på tidigare, att det tillgängliggör tron till flera.
Ja, men som jag nämnde förut, det här att det ofta är de här tech-entreprenörerna snarare än de religiösa institutionerna som står bakom det. Jag tänker att man ändå ska ha det med sig också, att de religiösa institutionerna, de liksom ser ett värde att det här finns och så. Men jag har inte märkt en trend att de liksom uppmuntrar sina liksom medlemmar att vända er till det här istället för till oss. Utan snarare liksom som ett komplement mot den redan religionen som finns, som bygger mer på relationer och sådär.
Ja, för jag tänker det, alltså så här, är det inte så att man går miste om då hela paketet, eller vad vi nu ska kalla det, som ett sånt här religiöst samfund kan innebära i form av att man faktiskt träffas fysiskt. Man samlas kring en predikan eller vad det nu kan vara för typ av sammanhang. Ja.
Och som vanligt så är det liksom flera olika krafter som verkar samtidigt. Och en intressant del, om man tittar in i en framtid där samhället ännu mer kommer genomsyras av AI och digitala lösningar, så tror jag att vårt behov av det mänskliga, det köttsliga eller vad det nu är för någonting, det kommer bara växa.
Sen kan man ju tänka, alltså det finns ju ett, när man ser ju positivt inom religioner på att om det finns ett driv att utforska sin egen tro eller fördjupa sig och sånt där. Och det kan man ju verkligen göra med såna här typer av generativ AI och liksom så.
Samtidigt så kan man ju tycka nästan att det finns något motsägelsefullt i det här. Alltså att det här med tro handlar ju om att faktiskt tro, att inte veta och att så här, de här AI-bottarna är ju verkligen programmerade för att ge konkreta svar. Håller ni med mig där? Eller?
Det är inte alla chatbottar som är programmerade på det viset. Det är inte bara tech-entreprenörer som också gör den här typen av appar, utan det är ju som sagt vem som helst som kan göra det på en sån här plattform för AI-bottar. Så det är även liksom, oseriösa avsändare som kan göra det och inte har den här typen av skyddsräcken för de här samtalen, utan provocerar man dem, om man pratar tillräckligt länge med dem, så kan de säkert både säga det ena och det andra och ge riktigt problematiska svar, dömande, diskriminerande svar i konversationer och sånt där. Så det finns ju verkligen ett grumligt problematiskt vatten här också som vi behöver beröra också.
Och det har ju också forskning visat, att när forskare försöker liksom provocera de här apparna så kan de säga lite allt möjligt.
Okej, Paulina. Nu sitter vi här innan inspelningen för att testa att få lite religiös vägledning via AI. Vad har du hittat för appar?
Jag kollade först upp den judiska. Jag hittade en som heter rebbe.io. Och då frågade jag, ska göra en abort, är det okej?
Jättebra. Det finns några frågor som egentligen är väldigt laddade inom nästan alla religioner. Mm. Vi har ju plockat fram här då tre appar, varav en då ska representera,
ja,
det
var precis, ja, judendomen.
Ja, precis. Mm. Och sen protestantiska.
Exakt. Kristendomen, protestantiskt där. Och sen islam också.
Precis. Okej, så om vi ställer den här frågan då om, är det okej för mig att göra en abort? Mm. Vad svarar rabbinen?
Hej och tack för att du vände dig till mig med en så viktig fråga. Och inom judendomen är frågor som rör liv och död, inklusive abort, mycket allvarliga och måste hanteras med stor omsorg och visdom. Enligt halacha, som är judiska lagen, är abort inte tillåtet på samma sätt som i allmän lagstiftning, men det finns vissa situationer det kan vara tillåtet, särskilt om moderns liv är i fara. Men varje situation är unik och måste bedömas individuellt. Den säger, jag rekommenderar starkt att du kontaktar en erfaren och kunnig rabbin för att diskutera din specifika situation. Och det här verkar också vara en ortodox chat-app eller AI-bot. Så den säger faktiskt en ortodox rabbin för att diskutera din specifika situation. Mm. Det är viktigt att få vägledning från någon som kan ta hänsyn till alla detaljer och ge dig råd baserat på Torah och halacha.
Mm, Okej, okay, men då tänker man en ortodox. Då känns det som att då blir det kanske...
En mer konservativ tolkning av det här, ja. Absolut.
Okej, okay, men det är ändå fint att de...
Och sen erbjuder den ju också, det. Säg till om du har fler frågor eller behöver hjälp med att hitta en lämplig rabbin.
Mm. Men det är okej. Okay. Och vi går vidare till nästa app då, tänker jag. Vad får du för svar om du ställer samma fråga där? Jag vill göra en abort, är det okej?
Okay? Mm. Om du tittar på den här protestantiska kristna AI-botten, den svarar nyanserat. Frågan är komplex men ger ett tydligt svar att enligt Bibeln så anses livet börja redan vid befruktningen och alla liv är heliga. Och den här uppmuntrar mig till att ställa fler frågor till botten eller att prata då med en kunnig inom kristendomen, alltså en människa. Så det är lite snarlikt där att den ger nyanserade svar men hänvisar till att allra bäst svar och kompletta svar får man om man vänder sig till en människa.
Mm. Okej, intressant. Där de samma ingång. Mm. Och slutligen då, om vi ställer samma fråga till den här... Det fanns ju en muslimsk variant
av vägledning. Som är baserat på islam här då. Och lite samma där. Frågan om abort är en mycket komplex och känslig fråga inom islam. Så generellt sett betraktas det som förbjudet, förutom i vissa specifika undantagsfall. Mm. Samtidigt så finns det muslimska teologer och lärda som har en mer nyanserad syn. De menar att abort kan vara acceptabelt under vissa omständigheter. De rekommenderar mig att prata med någon kunnig inom islam och uppmuntrar vidare diskussion kring de här frågorna.
De är ändå upplagda på ungefär samma sätt. Vad tror du det beror på?
Jag har ju då testat några av de vanligaste, största chattbottarna som dyker upp när jag googlar eller frågar ChatGPT om vad jag borde testa. Så det här är också antagligen då väldigt relativt seriösa aktörer bak som ligger bakom. Och det är väldigt tydligt att de har programmerat in det som kallas för skyddsräcken. Liksom.
Mm-hmm. Vad är det?
AI-botten kastar inte bara ur sig vad som helst, utan den är liksom... Jag tror att de är programmerade utifrån lite samma tänk där.
Okej, så sammanfattningsvis då, Paulina, vad tänker du om den här rådgivningen som du fick?
Jag tycker det är jätteskönt att det är så pass ansvarsfulla chattbottar, att de nyanserar det, att de hänvisar till liksom, att det är viktigt också att diskutera det med människor och så vidare. Men det jag saknar lite, det är perspektivet att det faktiskt har gjorts uppdaterade, moderniserade tolkningar av många av de heliga texterna liksom, och anpassade för den moderna världen. Visserligen den islamiska chattbotten nämnde här att samtidigt så finns det muslimska teologer och lärda som har mer nyanserad syn. Liksom. Och jag skulle vilja höra fler av de här chattbottarna prata om dem. Särskilt kanske den protestantiska kristna botten som ganska tydligt säger att enligt Bibeln så börjar livet vid befruktningen. Mm. Och det är ju en ganska konservativ kristen tolkning, en väldigt konservativ kristen tolkning. Ganska ovanlig i Sverige till exempel. Så man skulle ju vilja ha mer progressiva kristna AI-bottar också kanske. Ja. En mer svensk, ja men svenska kyrkan utmärker sig ju ganska mycket i hur pro HBTQI till exempel den är och så vidare. Så att, ja.
Medskick till alla utvecklare där.
Mm.
Kul att få testa det här lite grann.
Ja.
Men Julia, vet man vad exempelvis svenska präster skulle säga om den här sortens vägledning som kommer ur bottarna?
Ja, alltså jag har ett par kollegor, Frida Mannefelt och Erika Reuter, som har genomfört en studie där de tittar på hur präster använder chatbots för att i predikan att ta fram predikan. Och då var det inte de här specifika religiösa utan typ som ChatGPT eller Claude och så vidare. Och de var ju inte så nöjda med de här svaren som kom ut. De tyckte att de inte var tillräckligt protestantisk-lutherska. Att de var liksom mer konservativa, mer speglade liksom evangelikansk form av kristendom och så vidare. Så, och det är ju kanske inte så förvånande att liksom svensk protestantisk lutherdom inte är så väl representerat av ChatGPT. För det är ju ganska liten träningsdata. Men ja, de är inte helt nöjda med just nu vad man får ut.
Mm. Okej, men kan man ändå tänka sig att Svenska kyrkan skulle kunna ta fram något sånt här? Jag menar om man nu alltså saknar...
Ja, alltså, jag kan absolut se det hända. Just därför att jag tycker att de är så progressiva i annat och moderna. Liksom, i hur de jobbar med sociala medier och sådär så kan jag tänka mig att de gör det. Men att de avgränsar det till ett område som känns okej. För det är ju verkligen det den här diskussionen handlar om mycket. Jag ser inte alls som så här, rakt av rätt och slett olämpligt att använda AI i de här sammanhangen. Och det är väl inte riktigt heller mitt jobb att tycka till om det är så. Men jag kan förstå att vissa tillämpningar känns problematiska där, just därför att religionen ska vara någonting heligt, någonting djupt mänskligt, relationen mellan människa och Gud. Och att prata om AI som något gudomligt kanske, det är ju enligt vissa religioner till och med hädelse. Och liksom, det är en slags avbildning av Gud, det är ju inte tillåten. Så att just använda AI också för att skriva en predikan, det är också en sån här avvägning som jag tror alla gör oavsett vilket yrke man har. I så här, hur mycket kan jag använda, samarbeta med en AI i att skriva det här utan att den förlorar min essens och jag fortfarande kan känna att jag är avsändare av det här budskapet och det är mina ord. Det är en balansgång för oss alla och den har jag också i mitt jobb. Mm. Men den kanske är ännu mer viktig och skör den här balansgången om man är en andlig ledare.
Och det finns ju samma diskussion i alltså, produktion av musik, i till exempel lovsånger eller psalmer och sådär. Kan vi använda oss av AI för att skapa sådana här upplevelser där vi ska nå Gud? Kan AI hjälpa oss att få andliga upplevelser? Kan de liksom skriva texter som berör oss på ett sådant sätt att vi upplever andlig närvaro?
Där har jag sett några exempel på andliga ledare som har tränat en AI på sina manus. Alltså tidigare predikningar, tidigare skrivna texter och så vidare. Så att då ökar ju också chansen att AI genererar en ny text, en variant som du känner att du kan knyta an till och tweaka tills den känns rätt. Liksom. Mm.
Det var ju ett intressant exempel också nyligen i Finland där man gjorde en helt AI-genererad gudstjänst. Okay. Där hela predikan, alla böner, hela liturgin liksom var helt AI-skapad. Och bland annat hade man någon tidigare president som då nu är avliden som läste den gamla testamentliga texten och så vidare. Och det här var ett sätt för den här kyrkan att visa att vi kan använda AI till väldigt mycket inom kyrkan för att frigöra tid till de här mellanmänskliga liksom, mötena som kanske då, de menade var då kyrkans viktigaste uppdrag.
Nej men visst, allt blir så, alltså, man kan ju bli hur filosofisk man vill, men så här, är en predikan om jag har fått AI att skriva den? Mm. Men verkligen, och vi har ju pratat om det här nu också om att man kanske inte känner igen sig i Svenska kyrkan. Svenska kyrkans präster känner inte igen sig i de här bottarna, vad de ger för typ av svar och vägledning. Och vi har olika entreprenörer på den här marknaden som försöker ta andelar och såklart få den populäraste appen. Och om man ska vara lite dystopisk, vilket jag tänker vara nu, så tänker jag att om man programmerar den här chatten då till att vara väldigt konservativ, så kan inte det här då leda till någon form av så här radikalisering, att man ställer frågor som...
Och det här visar ju forskning också. Det är hela tiden de här två sidorna av myntet, att AI-bottar och generativ AI har en väldigt stark förmåga, en väldigt påtaglig förmåga att påverka oss, och det kan både användas för bra ändamål, till exempel det har visat sig vara, i och med att de också är tålmodiga, så är de duktiga på att samtala individer ur konspirationsteoretiska tankar liksom. Men det kan också användas för att manipulera, och här finns det ju verkligen en etisk balansgång att ta hänsyn till. Att,
Ja, och hur funkar de? För jag tänker, de här vanligaste tjänsterna, där upplever jag att så här, okej, den vänder kappan efter vinden. Lite så att om jag kanske då redan är åt det konservativa hållet och inte tycker att den här AI-chatbotten är tillräckligt konservativ, så kanske jag nej, det där håller inte jag med om. Det är visst fel. Och så kanske den blir ännu mer då. Eller?
Jo, men det skulle jag absolut säga att det finns en sådan risk. Men jag skulle säga ändå att den främsta risken kanske är att det blir väldigt förenklade framställningar och kanske ibland stereotypa framställningar av religioner och olika frågor. Liksom. Som religionsvetare vill man ju gärna att det ska vara liksom nyanserat och man ska se komplexiteten och sånt där. Och det kanske det inte alltid framkommer när man chattar med en sådan här. Mm.
Finns det historiska exempel på liksom uppfinningar eller utveckling inom religioner som har förändrat hur folk beter sig eller förhåller sig till dem?
ja, alltså det finns ju mängder av sådana. Alltså om man bara tänker enkelt, kalendern och klockan som liksom organiserade hela samhällen i högtider och när man träffades och så vidare. Tryckpressen som gjorde det möjligt att man kunde läsa heliga skrifter plötsligt, gemene man kunde göra det, öppnade upp för en rad massa olika nya tolkningar. Ja, men tv, radio, sociala medier som ju bidragit till en enorm liksom spridning av religion på olika sätt. Så tekniken förändrar hela tiden religion.
Mm. På vilket sätt kan då teknik vara en del av religionen och religionsutövandet utan att vi kommer för långt bort från det här mänskliga?
I mycket av mitt arbete kring AI och när jag pratar med mina kunder om hur man ska designa bra, ansvarsfulla, etiska AI-system så handlar det om att man hela tiden tar hänsyn till människan i hela designprocessen. I den kommersiella världen så utvecklar ju företag ganska ofta en AI-policy. Liksom, det här ska vi använda AI till och det här använder vi inte AI till och på det här sättet. Jag kan tänka mig att så här, Svenska kyrkan kommer behöva utveckla en egen AI-policy som en riktlinje för så här, vad ska olika församlingar i Svenska kyrkan använda AI till och inte. Och får man skriva en predikan med hjälp av AI och så vidare.
Det finns redan.
Det finns redan, ja, men du ser, jag har dålig koll.
Allt. Eller vad är liksom huvudpunkterna i den policyn? Kan du säga något om vad den innehåller?
Ja, men det handlar ju mycket om att använda AI på ett etiskt sätt. Alltså, dels handlar det om att inte sprida känsliga personuppgifter, att göra en riskanalys vad du använder till, att du ska vara transparent i vad du har använt den till och att vissa saker som kanske är lite mer känsliga, då, men då behöver man ta ett snack med sin kyrkoherde innan man går vidare i den frågan och använder AI.
Så skulle det innebära då det här transparensen att om man ska starta en predikan och så har man använt sig lite av AI?
Så man ska man säga bara det först?
Innan jag börjar, jag vill bara säga.
Ja, eller? Nej, det kommer nog inte riktigt vara så. Men jag tror inte heller man ska tänka att präster använder de här AI modellerna till att skriva en hel predikan, utan det är ju mer så att kan vi bolla lite kring det här temat eller kan du ge mig tre olika tolkningar av den här texten och så vidare. Så det handlar ju inte om att en hel predikan har skrivits av en AI, utan det är ju mer som ett verktyg.
Jag fattar.
En sak som vi inte har pratat om här, det är ju att AI är fantastiskt för att tillgängliggöra information också på andra språk eller för människor med särskilda behov och så vidare. Så att, ja, att ompaketera religiösa budskap också för en publik som av någon anledning kanske inte kan ta till sig en vanlig predikan och så vidare, eller inte förstå språket, nyanlända och så vidare, att direkt översätta och massa sådana bra aspekter finns ju också.
Och det har vi redan också sett faktiskt i kyrkor, att de använder sig av direktöversättning.
Okej. Hur kan man tänka sig då att det här kommer utvecklas tekniskt framöver?
Jag kan tänka mig att det kommer komma mer typer av kanske, jag menar att man har sin lilla egna digitala religiösa assistent i sin telefon som kan hjälpa, där man kan ställa frågor, men som kan också lägga upp kanske en bibelläsningsplan som kan påminna en om att okay, nu kanske det är dags att be och så vidare, som är mer liksom personligt designad. Det tänker jag att en rolig sak som kommer det säkert komma ut på marknaden. Att marknaden
är, det är en utveckling som man ser med nästan alla AI-tillämpningar, att man vill att de ska bli mer personanpassade, och redan innan du säger något så ska den ha koll på lite grundinformation om dig och vad du tycker är viktigt. Vilka stora frågor du är intresserad av, så att den anpassar det. Det kommer också med en baksida. Att så här, hur mycket personlig information är du villig att dela med den för att den ska kunna bli din personliga assistent mer och bli mer individuell. Liksom. Det är också en avvägning.
Just det. Ja, men det kände jag nästan lite när du och jag testade att ställa lite frågor. Och även om de var, att det var fabricerade situationer. Ja. Jag sa bara, men gud, tänk om jag faktiskt satt nu inför att jag skulle göra en abort och så ger jag den här informationen och var mer, alltså att man till slut bara ger mer och mer och mer. Ja. Ja, men då är jag i de mörka tankarna igen och jag vill inte avsluta programmet på det sättet. Men vad kommer ni hålla koll på framöver när det kommer till det tekniska?
Jag är själv inte religiös på det sättet, men jag håller ju alltid koll på de intressanta filosofiska allmänmänskliga frågorna kring AI, och många av dem väcks i religiösa sammanhang därför att det är någonting som präglar samhället så otroligt tydligt, och det är ändå många i världen som är religiösa på olika sätt eller andliga, så jag hämtar väldigt mycket inspiration och intressanta frågeställningar från de här sammanhangen. Och där man ser liksom just påven, om vi knyter ihop säcken där lite grann. Varför varnar påven om liksom, varför varnar världen om AI som ett av samtidens största hot mot mänskligheten liksom? I det mötet eller den kraschen eller clashen mellan det mänskliga och det andliga, det finns något väldigt viktigt och spännande där som jag håller ett öga på.
Mm. Ja, och som forskare så vill jag väldigt gärna studera, alltså det har varit mycket spekulationer kring hur AI kommer att påverka religion, men det har inte gjort så mycket empiriska studier kring hur folk faktiskt använder det. Så det är ju en aspekt som jag verkligen vill titta på. Och sen så tänker jag också att det här med att öka gemene mans AI-literacitet också i förhållande till ja, med sådana här till exempel religiösa appar eller vad som helst, det är någonting som intresserar mig och som jag tänker är en viktig fråga att arbeta med.
Spännande. Tack så mycket för att ni var med, AI-expert Paulina Motlitpa och Julia Kulin som är postdoktor i digital humaniora vid Umeå universitet.
Tack.
Tack.
Vi som har gjort programmet idag är producent Amalia Eklund, research Jennifer Sjöblom, teknik sköttes av Ingela Håkansson och mix av Kalle Nilsson. Ninni Westin klippte. Och jag som programledare heter Emily Roslund.
Det här är ett program från UR.
Men hon är ju deckardrottningen.
Det kanske inte är den mest vackra prosan i hela världen, men det är en effektiv prosa där hon liksom väldigt snabbt för in oss i ett mysterium.
Men det är ju det svåraste som finns.
Att göra det enkelt och få det att fungera.
Och sen har ju hennes böcker blivit sådär ikoniska.
Lyssna på Bildningsbyrån som handlar om deckardrottningen Agatha Christie. Bildningsbyrån hittar du på UR Play.
Nu i P1 får vi nyheter. Klockan är 8.
Dags för Ekot nu. Och först om nya uppgifter som har kommit ut efter dagens samtal mellan Ukraina och Ryssland i Istanbul, där de har mötts för att försöka nå en vapenvila i kriget. Och med oss nu har vi vår Rysslands korrespondent Maria Persson Lövgren. Vad är det senaste?
Ja, egentligen så är det här krav som har ställts förut att ukrainska trupper ska dra sig tillbaks från de områden som Ryssland ockuperar, alltså de fyra regioner som Ryssland har gjort i Sina i östra Ukraina, och att innan de har dragits tillbaks blir det inte fråga om någon vapenvila. Dessutom så ska ryskan stärkas som officiellt språk och det ska hållas val innan det kan bli fråga om ett fredsavtal. Så det är precis samma saker som Ryssland har krävt tidigare, som mer eller mindre handlar om en kapitulation för Ukraina.
Vad säger då den ukrainska sidan om de här kraven?
Det har inte kommit ut så mycket kommentarer mer än att man ska studera det här under en vecka. Det har sagts att en del av de här olika kraven är möjliga att diskutera, men många har ju ställts förut och därför så har man redan tidigare markerat att det inte går att tänka sig till exempel att man tar bort att man vill bli medlem av NATO, för det står inskrivet i den ukrainska författningen att man söker ett sådant medlemskap.
Vad har då kommit ut från den ukrainska delegationen om vad parterna kom fram till idag?
Från Ukraina så har man framförallt tryckt på att man vill ha 30 dagars vapenvila och att man ska ha ett utbyte av fångar på lika många på båda sidor, och att man framförallt vill få tillbaka de kidnappade ukrainska barnen från Ryssland. Och det har den ryske ledaren för det sagt att det finns inga kidnappade ukrainska barn i Ryssland.
Tack Maria Persson Lövgren. I Nigeria har minst 20 civila i ett medborgargarde dödats i ett militärt luftangrepp i den nordvästra delen av landet idag. Attacken skedde i samband med att ett lokalt medborgargarde gick till angrepp mot ett kriminellt gäng som bland annat kidnappat en stor grupp människor. När militären kom till undsättning så trodde den att medborgargardet var en del av den kriminella gruppen och gick till anfall. På Sicilien har vulkanen Etna haft ett utbrott idag, men under eftermiddagen så har utsläppet av askmoln upphört enligt nyhetsbyrån AP. Och med det så slutar Ekots nyheter klockan 8. Jag heter Tina Flodin.
P1, Sveriges Radio.
Om en stund så här efter 8 ska vi höra om en av världens största polisutredningar när brottsutredarna tittar närmare på bevisen mot den så kallade Skandiamannen i den nedlagda Palmeutredningen. Vi får även höra hur det skulle gå för honom i en iscensatt rättegång i Lund där fallet nu har prövats av juridiska forskare.
Vilka blir de i år? Och vilka ser du fram emot att lyssna på? Den 11 juni är det äntligen dags att avslöja namnen på årets sommarpratare. 58 världar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio Play.
Och nu brottsutredarna som tittar närmare på olika brott och polisutredningar. Veckans avsnitt görs av Sigrid Edsenius.
Hej Bosse.
Hej på dig Sigrid.
Vi ska ju prata om en av världens största polisutredningar så här lite på eftermiddagen.
Yep.
Ja.
Då lämnar jag över till Christer Petersson. Varsågod.
Tack. God morgon.
Det är digital presskonferens för sommaren 2020 i pandemins Sverige.
Nu kommer vi att presentera vårt åtalsbeslut och vilka slutsatser vi har dragit i utredningen kring mordet på statsminister Olof Palme.
Åklagare Christer Petersson, som sedan en tid lett utredningen om mordet på Olof Palme, ska presentera någonting som kan vara en lösning på gåtan om mordet på Sveriges tidigare statsminister.
Den personen är Stig Engström, som vi har omnämnts i media som den så kallade Skandiamannen.
Christer Petersson pekar ut en misstänkt. Men kritiken ska inte dröja länge. Inte bara på grund av utpekandet, utan också för att det sätter punkt för utredningen om mordet.
Och eftersom Stig Engström är avliden så kan jag inte väcka åtal mot honom eller vidta några förhör med honom. Utan därför så beslutar jag att lägga ner förundersökningen med den motiveringen att den misstänkte är avliden.
Du lyssnar på Brottsutredarna med mig Sigrid Edsenius och tidigare kriminalkommissarie Bosse Åström.
Så han har ju flyg under radarn hela tiden med alla de här jävla misstänkta som har passerat revy, allt ifrån kurderna till Christer Pettersson, polisspåret, 33-åringen Gunnarsson och så vidare, hela den där raddan.
I det här avsnittet hittar vi närmare på bevisningen mot Stig Engström som nu har testats vid en iscensatt rättegång, en mock trial, på juridiska institutionen på Lunds universitet.
1, 2, 3, det funkar. Protokoll, nej, det här skriver vi på ett spaningstips och så skriver vi Krins Bar Bäckström, Sveck L. Jonsson, 86, 04,
25,
25 klockan 09.00. Mord Palme, uppgiftslämnare Engström, Stig Folke Wilhelm. Och sen börjar vi på berättelsen.
Klockan är 23.19 när Stig Engström stämplar sitt stämpelkort och går mot dörrarna på sin arbetsplats Skandia i centrala Stockholm. Det är den 28 februari 1986 och 2 minuter senare ska Sveriges statsminister Olof Palme bli skjuten. Enligt Stig Engström är han nu lite stressad. Han ska med sista tunnelbanan mot Mörby. Nästa dag ska han och hans fru åka på skidsemester.
Sen kommer du ut på gatan. Har du gjort några som helst observationer eller noteringar av förhållanden innan skottet?
Ingenting som är direkt anmärkningsvärt. Och dessutom så är jag koncentrerad väldigt mycket på att hinna med mitt sista tunnelbanetåg. Så att jag är har hängt upp mig väldigt mycket just på den saken.
Har du någon minnesbild av något förhållande före skottet?
Ja, jag såg en och annan människa på trottoaren. Det brukar ju röra på sig lite grann ungefär vid den tidpunkten i Stockholm, så att det var ingenting som jag märkte till.
Stig tittar på klockan. Urtavlan är mörk och han har svårt att se.
Så att du beskriver din färd trottoaren fram som att du gåsprang.
Ja.
I din värld liksom.
Ja, det
var tunnelbanan som hägrade.
Ja.
Plötsligt hör han någonting.
Så hör jag ett ljud som jag uppfattar som en smällare.
Vad han då inte uppfattar, eller åtminstone säger att han inte uppfattar, är att det är två skott från en kraftig revolver. En smäll från en Magnum-revolver som måste varit ganska hög.
Med fötterna åt det hållet varifrån jag kommer. Och min första tanke är att det är någon ur det så kallade A-laget som har lagt sig i horisontalläge.
När han kommer fram till korsningen Sveavägen, Tunnelgatan, ser han en person som ligger på marken. Bredvid personen en kvinna. Platsen är upplyst av Dekorimas skyltfönster strax intill, men det är ändå rätt mörkt på platsen. Nu larmas 90 000.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen.
Prata med polisen. Mord på Sveavägen.
Enligt Stig Engström pratar han nu med kvinnan som han ännu inte har förstått, det är Lisbeth Palme, om gärningsmannen, och hon berättar